Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
En podcast från Aftonbladet.
2023 närmar sig sitt slut och vi ska försöka summera fotbollsåret. Det är lättare sagt än gjort. Men det blir julklappsutdelning, nyårslöfte och både dröm- och mardrömsrubriker för 2024. Dessutom Champions League, Women's Super League. Ja, det finns att prata om. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, 2023 är ju faktiskt snart över. Vi är framme vid årets sista poddavsnitt. Det känns ändå lite vemodigt att säga det, men ja, vi kommer ju komma tillbaka i januari igen. Så ledsen behöver man kanske inte vara med vi, så menar jag. Mig själv, Anna Rén och Saga Fredriksson. Saga, du är hemma i Malmö. Hur är läget?
Det är mycket bra. Jag tänkte säga att man är så van vid att podda varje vecka, men så coola kan vi inte vara att säga det med tanke på att vi gör saker med ojämna mellanrum. Men annars så det är lite annorlunda för mig att vara tillbaka i Malmö, ska jag känna. Jag har spenderat mycket av senaste 2 månaderna i Stockholm. Men det är bara trevligt. Träffa så mycket människor jag kan när jag kommer hem och sen... Sen jobbar jag i Danmark och det är oftast där anledningen som jag åker hem till Malmö. Men det är bra, det är bra. Det är liksom mörkt fortfarande, som säkert är för alla vid den här tiden som vi poddar. Men man är lite off på tiderna så att säga. Det är väl kanske det. Men hur är det med dig, Anna? Du har ju liksom varit ute och furit och flängt och både täckt fotboll och skidor.
Ja, just den här perioden har ju blivit ganska intensiv med tanke på att fotbollssäsongen numera aldrig tar slut. It's just going on and on. Så att nu när det dessutom är världscupen i skidor för mig så finns det att göra så att säga. Det här är ju min sista fotbollsresa i år som jag befinner mig på just nu. Jag är i Göteborg för Champions League mellan Chelsea och Häcken. Men det är inte min sista jobbresa i år. Jag ska hinna klämma in en till innan årsskiftet med Tour de Ski. Så att nej, det är full fart. Jag kikade ut, ser sådär lite... Härligt grådassigt ut i Göteborg, sådär som det brukar göra. Men det man kan ta med sig också är ju att det är inte sådär svinkallt. Man har ju funderat lite på hur ska det bli när de ska spela Champions League-matcher här 20 december. Hur jobbigt kommer det vara? Ja, det är nog inte så att man känner att Häcken har en fördel av vädret i alla fall. Det känns som att det här är ungefär så det brukar vara i London också. Så att, det ska bli spännande att se vad som kommer ske här ikväll när vi spelar in det här. För då är det då som Häcken möter Chelsea. Och det är sjuka att Häcken skulle kunna bli klara för kvartsfinal redan ikväll. Om de gör något så sensationellt som att slå Chelsea på hemmaplan. Ja, det ska mycket till för att det ska ske. Men att det ens skulle vara möjligt efter 4 omgångar att Häcken skulle vara ett av lagen som kan... kvalificera sig till en kvartsfinal. Det är sjukt. Vi ska prata mer Champions League sen. Men vi har ju som vanligt massor att prata om när det blir så här att vi spelar in med några veckors mellanrum som det ju blir så här lite när det är off-season för damallsvenskan. Så Saga, vi dyker väl in i WSL på en gång.
Ja, men det får vi väl göra och... Jag vill ju ändå dra mig till minnas att det senaste poddavsnittet så satt jag och pratade om att jag skulle göra United Tottenham.
Ja, jäklar vad du snackade upp den matchen ändå. Det var
grejen är så här, i min kalender så har jag nedskrivit att jag ska göra Arsenal Chelsea. Jag har jobbat med den, jag har preppat den. Men när vi kommer till poddstudion så sitter jag där och bara, ja men vilken match är det jag kör i helgen? Och så har vi säkert tittat då i kalendern och bara så här, men den här är fräsch, den här är nice. Och så bara bommar jag, det är fel match jag pratar om. Nu råkar det ju vara intressant oavsett vilken match man såg på i Women's Super League. Men Det var alltså Arsenal-Chelsea som jag täckte. Och nu är den ju 2 veckor gammal. Men för de som är intresserade av Women's Super League, de vet ju redan att Arsenal tar ju en stor vinst inför publikrekord. Och Amanda Ilestedt får göra mål. Det är en match, alltså vi ska inte fastna i den för mycket. Men jag vill ändå lägga till en noterbar grej som är att förra mötet, förra året när de spelade, så kändes det som att det var ganska, inte en tafatt match, men kanske en mer inväntande match. Medan det här året så var det snarare att båda tränarna bestämde sig för att nu ska vi gå på en hel offensiv. Vi ska kräva ytor istället för att invänta misstag från motståndaren. Vi ska nästan forcera misstag från motståndaren. Och det råkar bara gå extremt mycket i Arsenals favör. Och jag säger råkar och jätteslarvigt. De gör en jättebra match. Så det var den korta. Det finns så mycket man kunde ha pratat om den matchen. Men den är som sagt 2 veckor gammal. Så vi tar
det säger ändå ganska mycket om dig att du hade preppat så mycket. Och ändå går in i en studio och pratar om en helt annan match. Som att det var den som var din.
Nej men alltså Anna, det här är liksom lite saga i ett nötskal. Jag vet inte vilken bild jag ger utåt liksom, att man, jag är hyfsat strukturerad och det faktiskt är jag. Men jag är en ganska klumpig människa. Både att jag tappar grejer, kaffe liksom på alla kläder och så vidare. Men går in i saker. Men det kan också vara att jag får lite så här tankevurper. Och då kan det mycket väl vara så att jag planerar in fel matcher. Och i stunden sätta in sig. Ah, men vänta, just det är den här jag ska göra. Tacksamt att man är med i svängarna. Men lite recap från helgen. Där gjorde jag då 2 matcher. Och det är de jag kommer fokusera lite mer på.
Det är skönt när du redan vet vilka matcher du har gjort.
Det är framförallt när man kan skriva upp det så att man har det framför sig så att man inte säger fel lag. Man får väl ändå säga att de gav intryck. För jag gjorde Tottenham Arsenal och som vi alla känner till vid det här laget så är det ju ett svenskt möte nu för tiden. Det är Robert Vilahamn med sitt Tottenham mot Arsenal då med Jonas Eidevall. Och vi kan ju inte ljuga om att Arsenal var ju storfavoriter när de klev in i den här matchen. Efter den matchen mot Chelsea, man tänkte att Tottenham har tappat 3 av sina viktigaste spelare på det centrala mittfältet. Det är Olga Attinen, det är Drew Spence och Evelina Summanen. Ni hör ju själva vilka namn det är och att de inte är tillgängliga för en sån här match känner man direkt att det här blir inget bra. Det kommer rinna igenom. Men icke så nicke. Det slutar 1-0 till Spurs. Martha Thomas. Igen. Den jäken. Alltså, spelaren som knappt fick förtroende i United förra året går in i Tottenham med så mycket självförtroende. Nu är Bethany England tillbaka. Henne har vi ju pratat om lite grann. Men hon är tillbaka i starten. Men även Martha Thomas på plan. Och alltså, det är ingen bländande match. Men det är en gedigen försvarsinsats från Spurs. Arsenal kommer kanske inte upp i, alltså vi har ju sett lite matcher av dem det här året, Anna. I början av säsongen där man inte tyckte det lirade riktigt i passningsspelet. Och det tycker jag blev väldigt märkbart mot Spurs. Så det är nästan så att man, vågar jag sätta orden i min mun, men en underskattning från Arsenals sida. Man hade kanske en övertro av vad man kapabel till gentemot Chelsea, men glömde vilket arbete de faktiskt fick lägga ner. Spurs gör det bra och Barbara Wotikova i mål gör en stor match. Tar sin första start i Women's Super League. Också ett nyförvärv för Tottenhams del. Så det säger väl allt att ibland så behövs det lite hjärta och då kan man vinna även mot Arsenal. Så att, jag tyckte det var en ganska fräck skräll som ändå bubblade till i helgen.
Ja, och där ser man ju också, det är ju kul det här med en spelare som Martha Thomas som man kanske inte hade så stora förväntningar på, men just det där vad självförtroende och trygghet kan göra för en spelare, att man känner att okej, nu har jag kommit till ett lag där tränaren visar att jag har förtroende och bygga vidare på det. Och just det känns ju som att det var ganska mycket så Robert Vila, han byggde sitt BK Häcken också, han visade tydligt vilka spelare han hade förtroende för och på så sätt växte de spelarna.
Ja, och lika förödande om du är en av dem som inte är utvald. Så jag tycker det är en jättebra poäng att när man är väldigt hård mot en spelare under en viss period, eller man tycker, ah, men herregud, vad är det som inte stämmer, eller de är inte så riktigt bra, och sen så inser man att okej, men det kanske bara är en självförtroendes grej, eller att man faktiskt inte spelas på rätt position och så vidare. Så det finns så mycket faktorer, och det är väl det som gör att det finns aldrig slut om samtalsämnen när det kommer till fotbollen. Så att det tycker jag är en sjukt bra poäng. Och vi ser ju faktiskt det med McLean, om vi bara snabbt tar en häckensväng, att Felicia Schröder fick ju ett jätteförtroende under en viss period, och helt plötsligt så blommar hon ut och gör viktiga avgörande mål. Så att det händer överallt, och Vilahamn har ju verkligen tagit över också till Spurs.
Ska vi bara ta in en till självförtroende grej där, något som skapade en hel del rubriker här om veckan. Vi hade ju lite Silly-snack senast. Vi ska inte prata så mycket Silly i det här avsnittet eftersom vi ska summera året och sådär också. Men vi har ju alla noterat som följer den här ligan att Djurgården tappar en hel del spelare. Har fått en hel del där de själva väljer att bryta kontrakt. Men också spelare som själva väljer att lämna. Som en sån som Tilde Lindvall, som säger det här med att nej, men jag får inte spela på den positionen jag vill. Det händer någonting efter sommaren, alltså efter tränarbytet. Och då vill hon helt enkelt inte vara kvar. Det är ganska modigt också att ta det beslutet när man är så hårt kopplad till en klubb. När man brinner så mycket för en klubb som Tilde Lindvall ändå har gjort hela vägen. Att man känner att nej, men det finns ingen väg kvar här för mig. Jag måste lämna. Och man såg ju också i kommentarsfälten där att det var rejält upprört bland de Djurgårdsfansen när man gick ut med att då Tilde Lindvall och även Julia Valentovic lämnade. Det är ju två spelare som båda är fostrade i klubben. Innan det har man ju gått ut med en radda spelare som lämnar, som Camilla Karlsson, Sanna Kullberg, Portia Boace, Hailey Dowd. Alltså, det ska bli spännande att se vad Djurgården får ihop för lag till nästa år och vad de tänker. Sen så ska de väl kanske spetsa till truppen. Det känns som att det är ganska många som är inne på det inför nästa säsong, att trupperna ska spetsas till. Jag vet att även Rosengård tänker likadant. Nu har ju de inte Champions League att tänka på till nästa säsong. Så man behöver inte en så bred trupp som man har haft i år kanske. Men ja, det där är intressant just när man inte får spela på den positionen som man själv vill, är van vid och tycker att man är bäst på.
Alltså den karusellen i Djurgården som pågår just nu är ju, det kittlar faktiskt. För att jag tycker att Djurgården har potential att vara en toppklubb i damallsvenskan med förutsättningar. Nu vet man ju inte exakt allt som pågår bakom kulisserna och sådär. Men när man tittar på laget över två säsonger tillbaka så tycker jag fortfarande att jag har tänkt att de borde ha gjort det bättre. Alltså man har nästan väntat på det stora breaket. Man har väntat på att ja, det är unga spelare, men de har den potentialen som absolut borde kunna bära laget högre upp i tabellen. Inte vara nere i botten och strida för sin överlevnad. Men när du nämnde till det så tänker jag osökt på ett poddavsnitt som vi gjorde. Här blir lite tillbakablick också. Men där vi pratade om vilka spelare som hade mått bra att lämna sina nuvarande klubbar. Och jag sa till det för att jag tycker genuint att hon har så mycket potential. Hon har så mycket bra kvaliteter i offensiven framför allt. Men ibland så har hon fått för stort ansvar i Djurgården på grund av att laget inte har varit helt balanserat, tycker jag. Jag tycker hon behöver vara ett lag där hon lite kan sänka axlarna och bara fokusera på sig själv. Bara fokusera på att producera poäng så att hon stärker sina aktier. För att det där är liksom, hon har ju blivit belönad med landslagsfotboll här i slutet av året också. Så att, superintressant spelare, men och jättemodigt att lämna och kanske helt rätt i tiden för henne. Men det som du säger, Daud har ju varit hårt förknippat med Djurgården över lång tid. Boache inte minst, så att det är klart att nu helt plötsligt så tänker man bara, kan inte damallsvenskan dra igång, så att vi får se vad det är Djurgården bjuder på nästa år. Men vi får väl ta det ett senare avsnitt och hoppa lite tillbaks till England, United, Liverpool. Även här, Anna, satt man med en ganska klar favorit. Det var United. De har ju på pappret alltså storstjärnor på nästan varje position, så att det ska egentligen inte vara något snack om saken. Men det är någonting efter att Alessia Russo lämnade. Och jag kan inte helt sätta fingret på vad det är i United, för när man tittar på spelet, det är ganska harmoniskt. Passningsspelet okej. Lite rakare ibland än vad jag tycker att de bör vara. Men det innebär att man sätter liksom en lång boll från backlinje fram till en springande... nu byter de forward lite här och var. Nu bara försvann namnet från mig. Mallard, så. Gud, hur jobbigt. Man har mycket namn i huvudet. Men Mallard, superintressant nyförvärv som kom som lån. Men nu är fast i United, hörde jag på säga. Hon har skrivit kontrakt i United. Men superintressant spelare som tillfört mycket. Men det är någonting med kemin i United som inte stämmer. Och jag tycker att spelare som Ella Toon, och jag är nog kanske den enda som vågar säga det, men hon har inte varit bra. Alltså, lyssnar man på engelsk media så är de ju alltid väldigt mycket favör för sina lionesses. Och det är liksom, de kan inte göra något fel. Men det är väl charmen med att man kan sitta utifrån med svenska ögon och tänka... Jag hade inte varit superstressad om de ställde upp en Ella Toon på ett mittfält gentemot Sverige. För att, och jag ska vara väldigt, väldigt konkret varför jag kritiserar henne. Hon har tappat enormt mycket fart. Jag vet inte om det funkade med spelet tidigare bättre. Men hon är ju inte en löpande spelare. Hon är ju en teknisk spelare. Och i det spelet som United spelar nu blir längre lag. Det innebär att hon måste täcka så mycket ytor som gör henne trött. Och alltså hon tar så mycket felbeslut på grund av detta. Miyazawa, superstjärnan från Japan, från VM, kom in och började konkurrera ut henne på hennes position. Detta är alltså ett stornamn i United, alltså Ella Toon. Och jag tror inte alltid att Mark Skinner vågar sätta henne på bänken just för att hon är ett så stort namn. Och det är en annan intressant aspekt just det där med lag som har så tunga namn. Vågar man sätta dem på bänken eller väntar man på att de ska vara fenomenala i stunden bara för att ja, men de brukar vara det så att vi hoppas på det. Och där har man ju någonstans själv varit som ung spelare att... Man fick kanske inte alltid förtroende för att det fanns någon som var betydligt mycket dyrare som de inte kunde sätta på bänken. Och det är ju bara realitet av fotbollen. Men om man vill vinna matcher, som jag vet att United vill, då tror jag att Mark Skinner måste vara sticka ut hakan och våga bänka eller Toon. Nu råkar Miyazawa vara skadad just nu och fick en fraktur i foten. Det är också en tråkig nyhet som vi träffades av för 2 dagar sedan, tror jag. Men det är ett United som inte går att känna igen det här året. Så mycket kan vi konstatera och vi kan göra ett helt poddavsnitt bara om det.
Men tror du alltså, apropå Ella Toon där, kan det hänga ihop med att Alessia Russo har försvunnit? För de två, du säger att kemin inte riktigt stämmer i United nu. De två är ju väldigt bra polare även vid sidan av. De två är två som hittar varandra på planen hela tiden och har blivit av med sin lekkompis i United.
Men det är väl kanske just det som är grejen, att hon, apropå trygghet, och att alltså, i toppfotbollen så är det ju så här, man måste vara flexibel nog att kunna adaptera när förändringar sker. Problemet som jag ser är att Toon inte har gjort det, och du är egentligen, vad säger man, huvudet på spiken där, säger man så? Är det ett uttryck?
Ja, det är ett uttryck.
Huvudet på spiken, att varför vill jag säga hammare på spiken?
Ja, det är ju den man slår på spiken. Men när man träffar rätt så träffar man ju mitt på det där lilla spikhuvudet.
Okej, men det är bra.
Det är en full träff så att säga. Nu kör vi också uttrycksskola i dagens avsnitt.
Där har jag någonting... Ja, okej, påminn mig om det där, Anna. Okej, men tillbaka till huvudet på spiken. Att Toon behöver Alessia Russo. Alltså hon skiner inte längre. Hon verkar inte tycka det är kul. Hon verkar tycka att hon är för bra för att vara i laget. Sen vet vi om att till exempel en sån som Mary Earp, stormålvakt, som dessutom fick en, vad säger man, player of the year, vad heter det?
Sports personality.
Ja, precis. Hon fick det igår tror jag till och med. Och också VMs bästa målvakt. Hon har ju varit tydlig med att hon vill inte vara kvar. Men varför vill man inte vara kvar i United? Alltså det säger ju någonting då. Om du har ett så tungt namn, då är det någonting som inte stämmer i väggarna. Och vi behöver ju inte gå jättelångt till här sidan då, för att veta att det är något som inte stämmer, men att det också sipprat ner till dem, det säger ju sig själv, det är ju en klubb. Men jag tycker fortfarande att det är anmärkningsvärt att så stora namn verkar trivas så illa i United just nu. Det lirar inte, det är absolut mycket nya spelare, man får ge dem det, att det kanske tar lite tid, men det har man inte, man har ingen tid i Women's Super League, just av den anledningen att det är få matcher. Liverpool som inte har spilt någon tid alls, de har gått in och vunnit mot Arsenal det första de gjorde när säsongen startade, och vinner även denna matchen med 2-1. Jag tycker att det är ett lag som man tittar på pappret och tänker man, vem ska avgöra här, vem är det? Men det är alltså det här trista ordet, kollektivet, de är så synkade på vilken matchplan de tänker bedriva. Och Matt Beard har ju varit i Liverpool tidigare och vunnit ligan tillsammans med Liverpool, och är en väldigt rutinerad tränare. Ska dessutom, som jag förstår det, vara en bra människokännare utifrån spelarnas utsago. Och det är ju alltid positivt, för att återigen, tränarskapet i fotboll, eller så här generellt, är ju inte bara att du ska kunna fotboll, du måste kunna människor. Och det tycker jag blir mer och mer påtagligt i alla former nu för tiden, att du kommer inte undan med att bara vara en taktiker, du måste ha lite finess när det kommer till ledarskap också. Och det verkar Matt Beard ha. En ny favorit, jag ska inte stanna länge i Liverpool, bara att hålla ögonen på dem, för just nu ligger de väldigt bra till i ligan. De ligger på en femte plats. Det tror jag ingen hade tippat inför säsongen då, till vårsäsongens start. Men ny favorit för mig är Melissa Lawley, tillbaka från skada. Superkreativ, hon var bländande i matchen mot United. Tycker att hon lyckas avgöra matchen helt själv, även om hon inte gör mål. Men hon är inblandad i det bästa. Superteknisk, snabb, en mot en. Det man gillar att se, framförallt tycker jag, nu säger orden i damfotbollen, fler spelare som vågar ta bollen framåt, som vågar ha boll på fötterna utan att stressas av press. Det är Melissa Lawley. Så det är stor shoutout till henne. Och sen bara snabbt besöka Gemma Bonner. För att i den här matchen sker en hiskelig skada. Hon träffas i ett inläggsläge. Två spelare springer in i varandra. Hon faller pladask på marken. Och armarna är rakt upp i vädret. Och det ser ut som hon är förlamad i princip. Alltså det har jag aldrig sett något liten annat. Men tack och lov så har hon kommit undan med en hjärnskakning. Och jag säger kommit undan med, för att det var så att jag trodde att nu har hon checkat ut fullständigt. Men hon har också en sprucken läpp som nu är ihopsydd. Men hon är vid liv och hon mår under förutsättningarna hyfsat bra. Det här var en monolog utav dess like. Jag ber om ursäkt för det. Men det fanns så mycket saker att täcka från den här helgen. Och då har vi bara berört två matcher.
Ja, men det är ändå härligt. Man gillar det när det är så mycket som händer och sker. Och nu är det ju så att även WSL går in i ett litet vinterbreak här. Även de spelarna ska få lite ledigt innan man återupptar ligan igen. Så om vi tittar lite då på topp 6. Du var inne på här att ja, men Liverpool, det är ju den stora överraskningen. Så ligger femma här. Men om vi tittar på topp 6, förutom Liverpool, vad förvånar dig av de här sex lagen?
Jag vill nog ändå säga, det här kommer låta helt sjukt, men jag kommer säga Chelsea förvånar mig. Jag tycker inte de har spelat bra. Jag tycker att de har kommit undan med saker, och det är ju för att de har en så, apropå spetsig trupp, en sinnessjukt spetsig trupp. De har typ tre trupper som de kan ställa upp som elva. De har tre elvor som de kan ställa upp i truppen. Får vända rätt på orden här. Men det är där jag nästan blir lite förvånad, att det kanske är så att det faktum att Emma Hayes ska lämna gör att spelarna genuint inte känner att vad är det vi fightas för? Alltså nästan så att de har glömt att men gör färdigt säsongen och sen kan ni vara ledsna. Det är inte maxfart, om vi säger så. Jag summerade kort med att det är inte maxfart. Och det känns som att de tror att de kan lite komma undan med bare minimum. Och det funkar ju inte.
Nej, för det känns ju som det här är ju ett stjärnspäckat lag som man är van vid alltid presterar. Men jag håller med om att de har sett förvånansvärt bleka ut den här säsongen. Och man undrar ju hur smart det var att gå ut så tidigt med att Emma Hayes faktiskt inte kommer vara kvar nästa säsong. Jag menar, nej, det känns som att det har tagit på den här truppen. För jag menar, det är ju få som är så förknippade med ett lag i den här serien som Emma Hayes. Hon har ju varit med och byggt upp hela det här. Hon är en profil i serien. Alltså jag menar, hon kommer ju lämna ett enormt tomrum med allt som hon bidrar med. Dels i Chelsea, men även för ligan. Hon är ju en tränare som alltid syns och hörs. Hon säger en massa vassa saker. Hon är inte rädd för att liksom skapa rubriker och på så sätt trissa igång intresset. Det har hon ju fått hjälp av till exempel Jonas Eidevall de senaste åren. Och det där gillar man ju, för det är ju det som behövs. Man behöver skapa ett engagemang runt. Det är inte så att man behöver kasta skit på folk för det. Eller liksom säga massa knäppa grejer. Men att våga säga saker som sticker ut, som engagerar. Det har Emma Hayes alltid vågat. Det kommer hon ju fortsätta göra. Men nej, det känns som att det har blivit en lite väl oväntad backlash för Chelsea. Sen ska de väl vara glada att de trots det ligger etta. Jag är lite förvånad. Hur går det till?
Ja, men just precis. Och apropå Emma Hayes och vassa kommentarer efter förlusten mot Arsenal, så fick hon frågan, ja, finns det något positivt att ta med dig? Ja, att det tar 20 minuter för mig att åka hem idag. Det var så hon summerade matchen, och det tyckte jag var otroligt. Men apropå att de gick ut med det så tidigt, tror det inte har att göra med att USA ville kommunicera deras nya tränare snarare än att Chelsea ville det.
Jo, det måste jag, alltså allt måste ju ha kommit från USAs håll, att de vill visa att de ligger i framkant, att de har något på gång. För det är några som är extremt besvikna, så är det ju USA. Jag menar, det är ju bara att kolla på den Netflix-dokumentären som har kommit ut nu, där de ju går in i ett VM och känner att de ska göra the freepeat. Men så blev det ju inte alls. Vi minns alla exakt hur de åkte ut. Det är underbart att titta på det där avsnittet. Alltså jag blev typ nervös när jag tittade på det avsnittet, fast jag vet hur det går. Det är så spännande. Så att, ja, har man inte sett det så kan man ju kolla på det igen. Men det är klart att det är USA som vill visa att de fortfarande är en stormakt. De har två misslyckade mästerskap bakom sig. Jag menar, OS blev inte heller vad det skulle för USA, som alltid har varit en stormakt. Så att de vill ju kommunicera att de har plockat in ett så tungt namn så fort som möjligt. Men ja, Chelsea kanske borde stått på sig lite till där och sagt att USA får sitta och chilla lite mer i båten.
Så är det verkligen, och vi får se, vi ska prata med Chelsea, så vi får väl lämna dem. Men bara korta rubriker att ha med sig. City som ligger tvåa i tabellen. Bunny Shaw är den första att göra 3 hattrick under ett kalenderår i Women's Super League. Tycker jag är värt att nämna. Hon har kommit tillbaka till att producera mycket mål. Det mår City bra av. Arsenal, vi vet inte riktigt vad vi har dem. Ena stunden förlorar man mot Tottenham och Liverpool, och andra stunden så krossar man Chelsea. Högt och lågt, men en stor rubrik är att Miedema har gjort sin första start i kuppen nu i förra veckan. Och även att Pellova har varit bländande. Jag tycker hon har varit så rolig att titta på, jättekreativ och så grymt hårt arbetande för att vara så kreativ. Oftast brukar inte de där två sakerna gå hand i hand, men i Pellova, då gör det det. United har redan varit tufft åt Ella Toon. Det är framförallt hon som är rubriken. Hur mår hon egentligen? Vi får följa det med lupp till nästa omgång av Women's Super League nästa år. Liverpool har vi tagit, som ligger femma. Tottenham ligger sexa. Så just nu så ligger Tottenham precis enligt plan. Vilahan har ju varit väldigt tydlig med att vi kan inte låtsas om som att vi just nu är ett topplag i, alltså topp 3. Däremot så har vi ett mål att ligga sexa, sjua, och det är rimligt utifrån truppen. Jag nämnde det tidigare, Attinen skadad, förhoppningsvis tillbaka till omstarten. Drew Spence skadad, ingen status på henne har jag inte riktigt koll på. Summanen, även hon skadad. Det är alltså ett helt startmittfält vi pratar. Det är inte många lag som orkar hålla nivån som de har gjort. Det behöver inte alltid se skitbra ut, men jag är imponerad över hur flexibel man är som tränare när man kan få till det. Ett exempel för de som är Tottenham-fans, Kit Graham, egentligen en nummer 10, alltså hon är väldigt kreativ. Man har satt henne som en sexa, defensivt lagd, och hon har varit så bra tycker jag. Så där tycker jag Robert Vila, han visar att han är väldigt skicklig på att se någonting i sina spelare, sätta dem på en position som gör att här kommer du växla ut. Och det finns fler exempel, men vi ska inte fastna där. Så där har vi läget topp 6 i Women's Super League till omstarten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, om vi då ska fokusera på hela det här året lite snabbt. Hur fan gör man det? Det har ju hänt hur mycket som helst. Vi ska i alla fall försöka, om vi tar en liten lista på 3 punkter som du har skrivit upp här. Och börjar på den punkten som vi fortfarande befinner oss lite mitt i. Nämligen Champions League. Vad säger du om Champions League-året 2023?
Alltså att det har ju varit skrällarnas år. För att vi har ju pratat om det tidigare i podden, och vi har ju sagt det tidigare också i den här podden, att det är lite tillbakablick. För att vi kan ju konstatera att lag som vi förväntade oss skulle vara i spel just nu inte är det. Arsenal är ju absolut ett sånt exempel. Wolfsburg, Juventus, 2 andra. Det innebär att vi har Paris i en grupp tillsammans med BK Häcken. Och Anna, jag skrattade lite tidigare när du pratade om att BK Häcken kan faktiskt säkra alltså avancemang efter den här matchen om man tar poäng. Och jag kommer ihåg att jag satt lite kaxigt och sa att de enda jag är intresserad av att följa är Paris FC, för att det är de som har skrällat mest. Men det ser verkligen ut som att det faktiskt är Häcken som kommer skrälla mest när det här vänder. Men det är väl summeringen av Champions League så här långt, att ingenting är sig likt. Och det har också gjort att de som tar stora beslut högre upp har sagt att nej, vi måste nog ändra formatet, för det här kostar oss för mycket. Just av den anledningen att du kan inte ha att storlag som Arsenal med så mycket publiktryck och följe och intresse framförallt över hela världen inte är med och slåss i toppen. Du kan inte heller ha att PSG spelar mot United i en tidig utslagsrunda, för att även det är problematiskt. Så att formatet ska vi inte kanske djuploda för mycket i, om inte du har några så här instickare, Anna.
Ja, men jag kan säga något kort om det bara, för att jag är ju en av dem som tycker att det blir helt åt helvete när det blir som i år. Sen tycker jag ju att det är viktigt att komma ihåg att man ska inte kunna köpa sig in. Jag vet att Nadine Kessler var inne på det i en intervju med, jag tror det var The Telegraph i England. Så här att, ja, det är ju kul att de stora klubbarna nu liksom börjar höja rösterna och hallå, hallå. Men de har ju faktiskt inte spelat sig till de här poängen, så att de har bättre ranking i Europa. Det beror på att de inte har satsat tidigare och så vidare. Och det tycker jag är en viktig poäng att tänka på, att nej, men du ska inte bara kunna gå in och köpa. Men som du säger, Arsenal är ju ett lag som på riktigt satsar, som på riktigt drar publik. Sådana lag måste man ha med i de här stora turneringarna. Och jag är tveksam till det nya formatet i Champions League. Däremot väldigt glad att man utreder att ha ytterligare en turnering. För det tror jag är det viktiga för att spelare ska utvecklas. Jag menar, vi ser på det svenska landslaget att ja, men svensk fotboll halkar efter. Häcken är den positiva skrällen, men damlandslaget förlorar matcher. Ungdomslandslagen förlorar matcher. Rosengård håller inte ut i Europa. Det är liksom en dyster trend, och för att vända den så funkar det inte att man bara möter samma motstånd vecka ut, vecka in. Man behöver ställas mot andra uppgifter. Man behöver komma ut i Europa och se, shit, okej, det är det här tempot vi måste upp i. Okej, den här tekniska kvaliteten som vi behöver upp i. Och den typen av matcher kommer ju fler få med ett Europa League. Där man ställs mot kanske då också lite mer jämnbördigt motstånd. Så att man inte behöver åka iväg och bli överkörd. Eller som då för Rosengårds del förlora med 6-0 mot Barcelona. Ja, det är klart man lär sig någonting av de där insatserna också. Men du lär ju dig mer när du faktiskt känner att du kan utmana på riktigt. Så att det ser jag väldigt mycket fram emot till att det där kommer. Det var min snabba take på att man ska ändra formatet.
Det är fantastiskt. Det är precis så det ska vara. Och jag menar, jag håller väl helt med i det avseendet att man ska inte kunna köpa sig. Alltså, allting måste gå på prestation, men det ska vi ju när man ändå ser stora lag som faktiskt satsar men kommer in direkt efter ett VM utan att egentligen ha tränat ihop laget. Mm. Så ska du helt plötsligt prestera i en gruppomgång som så här, ja, man kan ju vända och vrida på det bäst man vill, men det har inte lirat i år. Det är något som inte helt stämmer. Men så gillar man ju skrälla, eller så här, jag älskar skrälla. Jag tycker det är skitroligt att Paris går in och slår halva gänget, och jag tycker det är skitkul att Häcken överraskar och vinner mot Real Madrid när jag inte trodde det, för då, det är det fotboll handlar om, man ska bli överraskad. Så att, det är väl en snabb summering av punkt nummer ett.
Vi kan ju komma ihåg också att Champions League har ju spelats även i våras, och att vi hade en spelare som avgjorde en Champions League-final och lite sådär. Det var ju också ganska mäktigt, får man säga.
Gud, alltså det är det här sjuka när man tittar tillbaka. Man glömmer ju halva året. Man är så 6 månader tillbaka blind. Det är väl klart att vi måste prata om Fridolina Rolfös avgörande. Så att det är snyggt, Anna. Den behövdes.
Ja, och den finalen överlag var ju ganska galen, med inramningen som var i Eindhoven. Hur Wolfsburg liksom kopplar greppet om matchen. Leder med 2 mål, man känner okej, ja, det här är kört. Jag vet att jag satt i pausen och skrev på krönikan och liksom behandlade det här att Alexandra Popp har gjort mål i, jag vet inte om det är 4 Champions League-finaler tror jag, som hon har gjort mål i, och liksom hennes storhet och det här, det tyska kollektivet när den maskinen drar igång. Klipp till att andra halvlek börjar. Patria 2, snabba mål. Och man bara, jahopp, vad hände här då? Shit, och sen kommer Rolfö och får avgöra 3:e gången gilt som hon är i en final. Och får vara med och vinna den då. Det var en av de häftigare upplevelserna under det här året. Champions League-finalen i Eindhoven.
Kan vi diskutera, Anna? Du har kanske varit på de fetaste matcherna i år. Alltså, finns det någon annan som är på så mycket coola matcher som du är?
I år har det blivit otroligt mycket häftiga matcher faktiskt. Det måste jag erkänna. Det har varit ett stort år med stora matcher, får man säga.
Ja, men ja, så kan man ju absolut summera det. Men du har ju också jobbat hjärnet under den här tiden, så det är inte bara så att du sitter och glassar, det får vi ju verkligen vara tydliga med, men det är ju jäkligt coolt i alla fall vilka matcher du får se live.
Ja, och ganska många av dem spelades ju i Damallsvenskan också, för den har ju bjudit på dramatik den här säsongen. Den har varit jämnare än någonsin, det trodde man inte när man satte sig på flygplanet till VM i somras och checkade ut från damallsvenskan och kände, jaja, okej, det här tar Häcken. Sen så lämnade Vilahamn för Tottenham. Mark Lind kom in. Skulle göra om en del. Man undrade, vad hände? Häcken kunde plötsligt inte göra mål, och så var hela det där försprånget borta. Och till slut är det 1 mål som skiljer. Sjukt.
Det är faktiskt sjukt. Och du sa det så jäkla bra, för man åkte till VM och tänkte, åh nej, vad trist att damallsvenskan typ redan är avgjord. Jag vill inte ha det så, jag vill ha spänning ända in i slutet. Och det fick vi, Anna. Alltså, jag kommer ihåg sista matchen fortfarande som att det var igår. Vi står på Norrköpings arena, så heter den inte, men nu gör den det. Platinum Cars Arena heter den, för att vara korrekt. Men Norrköpings hemmaplan. Planen stormas i förtid och det står ett hav av bajare som bara skriker SM-guld. Vi vet fortfarande inte om så fallet, för helt plötsligt har ju Häcken fått islossning jämt emot Piteå, som ingen trodde. Alltså, det var en sista omgång som vi sent kommer glömma. Kanske en av de bästa genom tiderna, om jag får vara så fräck och säga det. Jag förstår att det har hänt mycket innan min tid också, men under min tid så är det här faktiskt det fetaste avslutet. Jag tycker att med tanke på höjden av samtliga lag, det är så lätt att prata om utveckling och kritisera, vad är vi på väg och jada jada. Men damallsvenskans höjd har tagit kliv, spelarna har tagit kliv och jämnheten talar för sig själv. Det betyder inte att alla samtidigt har blivit lika, alltså att de har tagit steg ner, utan tvärtom, det har aldrig varit så hög kvalitet och på samtliga lag. Därför är det är så jäkla fett att följa den här ligan.
Ja, och bara hela det där momentet. Jag minns det också som igår när man är på den där kyleslagna arenan och undrar, okej, blir det guld eller inte? Det är ju, jag bortom min förståelse hur man inte för det första kan synka avsparkstiden på de andra halvlekarna där, så att det inte blir en så lång väntan. Visst, om det sen blir någon skadade, händer något sjukt i den ena matchen som gör att det blir så långt, men att den faktiskt dessutom började några minuter efter, nej, det vill jag inte se igen. Även om det var spännande att sitta där och titta på alla fansen som bara undrar, vad händer? Vad sker? Vem kommer få veta först? Och sen hur de börjar liksom skandera, kämpa Piteå. Och det gjorde ju verkligen Piteå. Trots att det liksom stod 4-0 och de kunde inte klättra uppåt eller neråt i tabellen. Och så all eloge till Piteå som ändå kämpade på slut. För annars hade ju Häcken mycket väl kunnat få in ett mål till i den där slutskedet. Ja, vi får väl se om vi någonsin får uppleva en rysare som den här igen. Men det var otroligt häftigt. Punkt nummer 3 på listan. Ska vi gå över dit eller har du något mer på damansvenskan?
Jag måste bara lägga en liten framåtblick där. Att kom ihåg att det kommer vara, om jag räknar, ja, 4 Stockholmslag nästa år. Vi har pratat om Stockholmsderbyn tidigare. Jag har förhoppningar att de blir mycket tajtare den här nästkommande år, nästkommande säsong. Vi tror att Djurgården bunkrar upp med spets. Då har vi flaggat för. Glöm inte Beta Gunnarsdotter. Det är inte kvar Kristianstad. Vad blir det av Kristianstad? Vi har ett helt nytt lag att vänta. Det tycker jag. Det finns så mycket rubriker. Det är så mycket spänning som väntar oss i Damallsvenskan 2024. Och we're here for it. So,
ja, ja. Alltså, vi har ju Linköping som du tippade som då ett lag som kommer bli floppen nästa år. När vi inte visste liksom vem som kommer vara tränare och sådär. Nu har vi en assisterande tränare från Hammarby som ska kliva upp och bli huvudtränare i Linköping. Vad kommer hända med det? Och så här, vilka lag kommer få behålla spelare? Vilka trupper har de när de kliver in i det här? Det vet jag pratade med Therese Sjögran när jag var nere i Malmö. Och hon var ju inne på det att liksom, ja, Linköping, det är ju ett lag som kommer tappa. För de kommer aldrig kunna ersätta det som de har tappat redan nu om man ser till spelare i form av då Momiki, Takarada. Alltså de luckorna, det är omöjliga luckor att fylla. Det sa man visserligen efter en sån som Vangsgård också, och det gjorde Linköping på ett bra sätt. Men
fast,
ska man träffa rätt igen och i de rollerna, ja, det är ju ett försämrat lag. Vad kommer hända med BK Häcken som gör succé i Europa? Hur många har inte fått upp ögonen för spelare i det här laget? Hur många kommer plockas? Och också, jaha, när kommer de spelarna försvinna då? Det är ett Champions League-gruppspel som pågår fram till slutet på januari. Fönstret stänger den 31 januari. Häcken lär vilja ha kvar spelarna tills dess att de har spelat klart gruppspelet i alla fall.
Spännande.
Och då kommer sportchef Christian Lundströms telefon ringa i ett sista dygnet när allting ska signas. Och hur många liksom då typ engelska klubbar vågar ha is i magen och vänta på att okej, ja, men vi kommer signa därifrån sista dagen. Åh, herregud. Ja, januari kommer bli svettigt kan man säga. Och
då blir det silly, silly season for real alltså.
Ja, och Häcken måste ju ändå börja värva redan nu för att inte bara hamna då på listan över spelare som inte har kontrakt längre fram. För de vill ju ha de största talangerna, såklart. Ja, herregud. Jag är glad att jag inte är sportchef där just nu. Och så har vi liksom ett Hammarby som kan spänna musklerna och ska värva.
Nej, men där? Alltså,
ja, just det. Vi skulle inte landa och grotta för mycket där. Vi får ett silly avsnitt efter nyår.
Ja, det får vi göra. Vi kan bara säga att Takarada lämnar för Leicester. Det är ju en stor rubrik trots allt. Och hon kommer ju vara så bra där. Alltså, Leicester, jag vet att de inte ser så bra ut i tabellen. Jag har redan peggat för dem. Men de är så nära hela tiden. Så de är på väg. Jag tycker det är ändå spännande. Momiki vet vi inte det än.
Det vet vi inte. Det går rykten om att det finns intresse både i Sverige och i England. Så vi får väl se.
Chock.
Om vi kanske faktiskt ändå får se en i damallsvenskan nästa säsong. Det hade varit otroligt intressant. Men om vi går över till landslaget då. Vi hade ju ett VM i somras. Det måste vi ha som en fjärde punkt sen. För jag kom på några små roliga grejer vi måste prata om därifrån. Men
ska vi tillbaka in det i nummer tre då?
Ja, ja, vi backar in det här i. Vi har landslaget som åkte till VM, men man kände, vad fan är det för gäng? Vilka har vi ens? Vilka ska spela? Vad gör Caroline Seger här? Kommer hon kunna spela en sekund? Det var så många frågetecken. Vi hade spelare, alltså Fridolina Rolfö som hade gått skadad för, mellan semifinal och final i Champions League, och som ju sen visade sig att hon behövde operera knät efter VM. En Lina Hurtig som hade en oerhört skadedrabbad vår. Så otroligt mycket frågetecken. Och sen går de in och tar ändå en medalj i VM. Sjukt. Blir värdsätta. Klipp till att vi nu sitter här och bara, jaha, Sverige är femma i världen. What happened 2023?
Nej, men alltså, ja, vad hände 2023? Alltså, kanske blev vi lite nerplockade på jorden igen, Anna, om vi ska vara krassa. Och jag har ju en filosofi som jag egentligen är emot, men vi har pratat om det inför EM, kommer jag ihåg. Kommer ni ihåg när landslaget under EM skulle gå ut med en kaxig aura av att hur ska ni slå Sverige? Det var en stor kampanj här, så här mycket procent rätt pass gör Caroline Seger, så här skottfarlig roll för jada jada. Och jag tänkte nej, nej, nej. Eller ja, tvärtom, jag tänkte love it, för att jag gillar den där, alltså, lite kaxiga attityden som ändå har glimten i ögat. Det är så man gör i Malmö, så därför jag är fostrad i den typen av mentalitet.
Förvånar mig inte en sekund.
Man tror man är vinnare innan man är... Nej, jag skojar. Man måste bevisa att man är vinnare. Men man...
Ja.
Du fattar. Man har någon slags hybris, men ändå lite glimt i ögat. För man inser att man är mänsklig. Men slutändan, jag gillade den attityden. Det bara gick inte vägen, för att det är inte Sverige. Alltså, Sverige gillar att vara underdogs. Vi ska inte glömma var vi kommer ifrån. Har vi inte alltid fått kämpa lite i motvind och visat att men vi kan visst vinna mot USA. Vi kan visst vinna mot Brasilien. Alltså, jag bara tar exempel här randomly. Det är ändå ett lag som har byggt mycket av sin identitet på hårt arbete, kollektivet, omställningsspelet, hörnor för den delen nu för tiden. Alltså, det är... eller fasta situationer, det är ändå ett lag som har mått bra i den typen av mentalitet. Jag vill då hävda, för att jag vill gå ut på en positiv note, att vi har halkat ner till femte plats i rankingen. Bara utifrån ett mentalt perspektiv så tror jag att det är positivt. Jag tror Sverige behöver få lite puttra nu, och med det menar jag hamna på en utvecklingskurva. Vi spenderar liksom nästan över en timme och pratade om det förra avsnittet om landslagets framtid. Vi ska inte gå så djupt där, men vi behöver lite så här återuppfinna oss själva. Och jag säger vi, jag menar Sverige, svenska landslaget måste återuppfinna sig själva, hitta hur kan vi krydda utan att tappa hela vår identitet. Hur kan vi utveckla en grupp som har helt andra spelartyper nu än vad vi hade förr, utan att vi glömmer var vi kommer ifrån. Den kemin, alltså, det är en hel vetenskap. Jag vill inte vara förbundskapten heller. Alltså, apropå sportchef tidigare, förbundskapten, vi lämnar det till dem som kan. Men det är en jätteutmaning, och jag vill ändå säga att det här droppet behöver inte bara vara negativt.
Nej, det tror inte jag heller att det behöver vara. Det kändes inte heller helt rätt när man hela tiden skulle gå runt och säga bara, ja, men hallå, vi är värdsätter. Man bara, ja, det är vi. Och värdsätta är inte detsamma som världens just nu bästa lag. För värdsätta, den rankingen, den bygger på prestationer historiskt över tid. Det är en jävligt häftig titel att ha. Och Sverige förtjänade ju den sannoliken med alla resultat man har radat upp. Men det kändes sådär när man hela tiden skulle gå runt och så pratar man med spelare som bara, ja, men det är världsmästarna mot värdsätterna. Man bara, ja, jo, absolut. Som i den sista matchen i Nations League. Man bara, men ni vet också att ni kommer inte vara värdsätter på nästa ranking. Så att, kan vi bara sluta hålla på med det? Det kändes så liksom bara...
Var det provocerande, Anna?
Ja, otroligt irriterande. Man bara, jag vill inte ha det i varje mening. Det fanns vissa spelare som överanvände det mer än andra. Och nej.
Det drar ju rubriker, får man ju säga. Ja. Och det uppskattar ju vi som jobbar med media. Men jag håller väl helt med dig där. Jag ska inte avbryta det mer än så. Jag håller med dig. Det blev liksom, det togs ur kontext. Och det är alltid störande i idrott.
Ja. Sen så gillar jag älskar folk som sticker ut hakan och skapar rubriker. Det vet alla som någonsin har träffat mig. Så det behöver man inte oroa sig för. Det får man gärna fortsätta göra. Men nej, just det där. Och om vi ska väva in VM lite i det här då. För vi hade ju ett mästerskap i somras som var det största någonsin. Det var mer publik än någonsin. Det var fler lag än någonsin. Jag åkte dit och var lite orolig, inte bara för Sverige utan även för, är vi redo för det här eller kommer vi se matcher som i Frankrike där Thailand blev brutalt överkörda och det snarare handlade om diskussionerna. Ja, men ska USA verkligen fira varje mål mot ett lag som Thailand eller inte? Den typen av rubriker fick vi inte. Vi fick inte de ständiga jämförelserna med hur det hade sett ut under ett herrmästerskap. Förutom någon gång när man visade upp en cool graf på Chloe Kelly och hur hårt hon faktiskt sköt för att bevisa hur häftiga de här spelarna är. Att man hela tiden slapp det där. Det känns som att jag tror att det var det första mästerskapet jag har bevakat där jag kände att okej, det har hänt någonting. Man fick också de här mindre nationerna som överraskade. Jag minns fortfarande när Olivia Skog satt på en presskonferens efter att Colombia hade spelat och undrade vad har hon varit hela mitt liv om Linda Caicedo. Det fanns så mycket som liksom imponerade på en. De unga spelarna som kliver fram. Nationer som har haft det tufft genom åren. Som har gått sina strider mot sina förbund. Som fortfarande gör det. Jag menar, vi vet väl alla hur också hela VM slutade. I en stor jävla katastrof. Som inte borde ha behövt ta alla rubriker efter det här VM:et. Därför kommer vi inte prata mer om det nu. Det slutade till slut på ett bra sätt. Och det kan vi landa i att kampen är värd det. Men i övrigt så känner jag att den soppan är inte värd mer uppmärksamhet. Att Spanien kliver in och vinner ett mästerskap, det är värt all uppmärksamhet. För det är ett lag som har varit spännande väldigt länge, som har stjärnor. Som har haft ett av världens bästa klubblag de senaste åren. I form av Barcelona, där flera av de här landslagsspelarna också spelar. På tiden att de får ut det i ett mästerskap. Och de kommer ju vara där uppe nu. Och dominera, vara med och utmana, mästerskap ut, mästerskap in. De där, alla de positiva grejerna. Sen så tycker jag ju att det är lite roligt. Jag menar, vem hade sagt innan om man hade sagt så här: Elin Rubensson, Amanda Ilestedt, Zecira Musovic. Ja, just det. Det var alltså tre av våra bästa spelare det här året. Det är också häftigt att se att den generationen, att spelare som är födda 93 får sådana genombrott som Rubensson och Ilestedt ändå fick på den stora scenen under sommarens VM. Att Musovic äntligen får chansen då i mål och tar den framförallt i matchen mot USA. Just det där, det kan man titta på i Netflix-dokumentären, för jag visst syns hennes räddningar även där. Och muren som hon byggde i det där målet när hon verkligen stängde igen. Dessutom så är det ju så att FIFA har liksom skapat en utställning för det här VM:et nu. Någonstans i Schweiz, jag kommer inte ihåg i vilken av städerna det är där de hänger, där den är. Men det finns en VM-utställning och det finns en vattenflaska där. Musovics vattenflaska med de här straffarna på. Där det står hur hon har läst in dem. Och det är ju egentligen roligt, för hon räddar ju ingen av straffarna. Men hon får ju straffskyttarna ur balans. Hon måste ju vara en av de bästa straffmålvakterna som liksom inte räddat straffar. För att det gör hon ju inte i den där straffläggningen. Men hon är ju den stora hjälten i den matchen. Så att det är lite häftigt att veta att den där vattenflaskan just nu ligger på en liten utställning. Någonstans i Schweiz. Det går att googla fram var. Jag orkar inte det just nu.
Det är helt okej. Jag tycker ändå det är så coolt hur man börjar forma damfotbollen. Och bara snabbt säga det som du var inne på lite, Anna, där med hur man har pratat kring mästerskapet. Att det har varit, det har inte varit ett charity case som jag ibland tycker att det låter som. Det har inte varit ett liksom, men damfotbollen ska också få vara med och leka. Nej, det här har varit på alla har tagit det seriöst för att alla är genuint intresserade. Och då menar jag utifrån, för givetvis är lagen och nationerna högst intresserade. Men jag tycker väl att media generellt har varit mycket bättre på att prata om det för att det har värde. Inte för att man tycker att det ska ha värde. Förstår vad jag menar? Det är en jävla skillnad i det där. Gud, jag svär i den här podden. Jag ber om ursäkt för alla känsliga lyssnare. Men det är uppfriskande och det är så det måste vara. För vi kan inte prata om damfotboll eller någon damidrott på något sätt utifrån ett perspektiv av att det är synd om. För då har vi ett problem från början. Utan det måste vara utifrån... Alltså människor som är genuint intresserade, som faktiskt engagerar sig. Och det tycker jag vi ser... på alla håll och kanter på olika sätt, så att det är uppfriskande och ja, det är väl mest det jag landar i.
Ja, och där kan jag väl bara lägga till också att det här var ju första mästerskapet där jag kände att det faktiskt fanns ett genuint intresse från den svenska publiken hemma i annat än Sverige, för vi har sett de senaste mästerskapen, alltså det svenska landslaget engagerar alltid det de gjort i flera år. När det väl är mästerskap, ja, men då är intresset stort. Men i år så var det faktiskt så att det fanns runt andra matcher också. På ett sätt som man inte har sett tidigare. Och det tycker jag är härligt att få ta med sig in i 2024. Med det så stänger vi 2023. Eller ja, nästan. För nu ska vi gå vidare till den perioden vi befinner oss i. Det är jul, det är nyår, det ska bli julklappar, det ska bli nyårslöften och vi ska få drömma rubriker inför nästa år. Jag tänkte säga nästa säsong, men vissa är ju liksom mitt i säsonger, så att nästa år ska vi ha drömrubrik om. Om vi ska börja med julklapp då, har du kommit på något än? Det här med julklappar kan ju vara otroligt svårt. Är du en person som generellt sett har svårt att köpa julklappar?
Alltså Anna, det här är så svårt. För det här är ett ämne som är, det är känsligt. Nej, jag skojar. Men jag är så här, jag älskar att köpa presenter när jag hittar den där... Nu låter jag som alla personer i hela världen. När man hittar den där perfekta som man vet att den här kommer blanda så rätt hos mottagaren. De kommer älska den, jada, jada, jada. Då finns det inget roligare än att handla presenter. Men jag är allergisk mot... att köpa presenter bara för att. Alltså det kliar i mig. Jag tycker det är dumt. Det blir slöseri. Ska det ligga hemma och liksom samla damm? Nej, vet du vad? Då skiter jag hellre i det. Så att vår familj hemma. Vi jobbar utifrån Secret Santa-metoden. Där vi faktiskt bara köper till en person. Och ser till att göra den riktigt bra. Och jag gillar det. Då sänker man lite kraven runt julen också. Hur är du, Anna, med julklappandet?
Ja, alltså till vissa personer är jag väldigt bra på att köpa. Jag har ju problemet att jag har en lilla syster som är väldigt enkel att köpa till. Vilket gör att varje gång jag är ute någonstans så hittar jag någonting som jag känner, det här kommer Jenny vilja ha. Och så köper jag det. Och sen så ser det ut som att hon då är typ 5 år gammal och kliver ner på julafton och är världens mest bortskämda unge. För att det finns så mycket olika små grejer som jag har hittat. För att jag blir också sån... Jag börjar köpa på mig för just det här. När man får infallet att, titta det där, det ska jag köpa. Och så köper jag det. Och så lägger jag det i en låda. Sen tar man fram den lådan lagom till jul och bara, just det, nu ska jag ge. Så jag har blivit lite bättre på att faktiskt ibland överraska under året också. Bara apropå ingenting när jag väl har hittat någonting. Inte spara allting, men ja. Så till min syster är jag väldigt bra på att köpa. Till resten, inte riktigt lika bra. Så att vi får väl se hur det går med de här julklapparna som vi nu då ska dela ut. Vitt och brett i fotbollens tjänst. Har du landat någon?
Nej, alltså. Ja, den här var kämpig. För att det blev för stort för mig. Apropå att jag behöver liksom... Jag måste foka in på en person. Eller en sak. Ja. Men vet du vad, Anna? Jag kommer vara så pass trist men ändå krass att jag önskar damallsvenskan ett publikhav. Det är väl en fin julklapp ändå. Vi har sett det växa det här året. Snittet har ökat. Vi ser lag som är duktiga på att dra in sin genuina publik. Och jag hoppas bara att det sipprar vidare. Så min julklapp är publikhav till damallsvenskan.
Den stod med på sätt och vis på min lista. Så jag har 3 julklappar här. Säsongskort stod på en. Att fler ska gå på fler matcher under säsongen. Varför inte ge bort ett säsongskort till dem som gillar fotboll? till det lag som ligger närmast. Och kanske också så här, tänk på att det i den här serien finns en del häftiga matcher. Det finns stjärnor, del som då kanske kommer till din stad där du bor och möter det laget som kommer därifrån. Men också så här, varför inte se till att åka till Göteborg när Häcken möter Hammarby och göra det till en happening, att ja, men vi tar en trip till Göteborg, vi kanske går på restaurang, vi gör någonting. Man gör en grej av det och går på en match som känns häftig att se. Samma sak, ja, men åka upp till Stockholm och gå på en Hammarby-match. Se hur stämningen är på Kanalplan. Sådana grejer, att liksom göra grejer mer till en happening. Leta upp ett lag som man vill se. Ja. Det skulle jag vilja se.
Man älskar ju att få en upplevelse. Det är faktiskt en av mina bästa julklappstips till de som lyssnar. En upplevelse till de du älskar. Det kan man aldrig gå fel med.
Nej, det ligger inte hemma och samla damm heller. Så som onödiga grejer kan göra. En annan sak som jag skulle vilja se i en julklapp, det är ju ett break. Det är så många som har haft en så lång säsong. En säsong som bara goes on and on. Och vi har sett det. Spelare som går sönder, vi har pratat om det. Det kom en rapport från FIFPro bara häromveckan där man faktiskt nu då också undersökte att ja, av de som åker på knäskador så är det de som har haft dålig tid med återhämtning, som har haft kortare tid då mellan matcher, som har fått lägga tid av den på att resa. Att man helt enkelt inte har hunnit ta hand om sig själv. Så lite mer tanke där. Ge spelarna ett break. Låt dem återhämta sig. Så att de bästa spelarna är hela. Och sen så har vi en mycket specifik önskning. Vi har ju sett ett Rosengård som har gått tungt den här säsongen. Och är det någonting Rosengård har letat efter de senaste åren som alla Rosengårdsfans borde ha högst på sin lista, så är det en nia som gör mål. Så det kan Rosengård kanske få i julklapp så att de blir slagkraftiga nästa säsong.
Kanon!
Ja, det var det. Nyårslöfte då?
Ja, men nyårslöftet har vi väl gemensamt lite, Anna?
Vi du var inne på det i början av den här podden.
Ja, vi nosar på det. Vill du ta den eller?
Ja, jag kan ta den. Den här säsongen har ju varit lite upp och ner. Så blir det också med en damallsvensk säsong som vi fokuserar på. Sen kommer det ett VM där det blir väldigt intensivt. Och sen så kommer vi till den här perioden när det blir lite off-season. Och vi har fått stöpa om podden några gånger under året. Vi visste inte riktigt när vi skulle komma igång med den i början av 2023. Det är mycket som har hänt runt om. Vi ska försöka få 2024 till ett stabilare år där vi kan komma ut med på riktigt jämna mellanrum. Där vi själva kan försöka vara lite mer planerade kring när det går att spela in podden. För vi är båda två personer som jobbar väldigt mycket. Som hela tiden har bollar i luften, som ständigt är på väg. Och som vill väldigt mycket. Men att försöka hitta någon form så att man vet på ett ungefär när nästa avsnitt kommer komma. Sen så de där mellanrummen, de kommer kanske vara lite större så här när vi är off-season damallsvenskan. Det kommer inte komma ett i veckan riktigt. Men vi ska försöka hitta någon form av tid, dag, när det här, de här avsnitten ska komma ut.
Kommunikation känns som
kommunikation.
Det är där vi ska bli bättre när vi tror att nästa avsnitt kommer komma. För jag tänker att det händer mycket i allas liv och så vidare. Och du är iväg på skidor ibland och sen helt plötsligt är du på en damallsvensk match och sen helt plötsligt är du på en Champions League-match och så vidare. Så att du reser ju något kopiöst. Och jag jobbar med typ 15 rättigheter samtidigt. Så att med det sagt så blir det ju mycket. Men vi kan bli bättre helt enkelt på tydlighet. Och att vara proaktiva i vår planering.
Det kan vi definitivt. Jag kan ju slänga in en önskan till dig som lyssnar här då. Med att skriv till oss om du har önskemål kring vad du vill höra i podden nästa år. Om det är gäster du vill höra, om det är specifika ämnen du vill att vi grottar ner oss i. För det kommer vi sikta på att göra 2024. Vi kommer med gäster så mycket vi kan så att vi får höra olika infallsvinklar från fotbollsvärlden. Det kan vara högt, det kan vara lågt, det kan vara långa intervjuer, det kan vara korta intervjuer. Så att man helt enkelt får ett bredare perspektiv. Vi ska också nörda ner oss i ämnen under året som vi tycker är spännande. Så att det är ju kul att höra vad ni där hemma tycker är spännande också. Ni kan antingen mejla mig på anna.rydén@aftonbladet.se eller leta upp oss på sociala medier och skriv till oss direkt där. vad ni vill höra mer av. Det är väl en liten önskan från mig. Om vi då ska gå vidare till drömrubrik 2024. Vad har du där?
Det sjuka är när inför den här podden så stämde vi av lite snabbt. Och vi tänkte nog ganska lika. Men det sjuka, det första som kom upp i mitt huvud när jag såg den här rubriken var: Janogy får inte lämna damallsvenskan. Det är min drömrubrik, att hon inte lämnar. Alltså jag vet inte vad det är, men hon har ju ett engagemang runt omkring sig. Hon har en spelstil som engagerar. Det känns som att det vore så tomt utan henne. Så min dröm är att Janogy stannar kvar. Och det är väl lite naivt, trots allt. Men det är min dröm.
Mm, det hade ju varit häftigt också att se henne. Hon vill ju spela i Europa. Det kan man ju få göra med Hammarby då nästa år. Se vad den hypen skulle kunna ta fart av om de gör som Häcken i år och får träff i Champions League. För det ser man ju här nu att, jag menar, Häcken, de har aldrig tidigare sålt slut alla gulsvarta sektioner på ett Bravida Arena. Man har redan sålt en hel del biljetter till hemmamatchen mot Paris, som kanske då är det på pappret osexigaste inom citationstecken lagen av dem som man möter i det här Champions League-gruppspelet. Så att, nej, att få se vad det skulle kunna göra med ett Hammarby också, det vore häftigt att se. Min drömrubrik: Fridolina Rolfö tillbaka, avgör finalen igen.
Du la den. Okej, men den var fin.
Ja, jag lägger ribban där uppe. Det hade varit så häftigt att se. Det är ju en spelare man saknar på planen. Det är väl kanske orealistiskt att tro att hon ska vara tillbaka i den formen. Men det pratades väl om att hon ska börja kunna vara tillbaka på planen, här för mig att hennes tränare Jonathan Giraldes sa i samband med Rosengårdsmatchen här i början på året. Så, och kunna börja träna fotboll igen. Sen kommer det ju stegras sakta men säkert. Men ja, det hade väl varit en dröm om hon kan vara tillbaka och få avgöra ännu en Champions League-final. Om vi inte kan få en skräll där, för vi älskar ju också skrällar. Madrömsrubriken då?
Anna, jag vet inte.
Okej, ska jag ta min?
Ta din.
Den är tung. Den är otrolig. Alltså, det är så mycket madröm så att, nej, usch. Det finns ju visst också så här, man skulle kunna ta ner det på specifika spelare, det skulle kunna bli väldigt, väldigt mörkt. Men vi är i en period där det har känts väldigt mörkt runt det svenska landslaget. Sverige har precis missat ett OS. Den absoluta mardrömmen 2024, det är ju att vi får se rubriken Sverige missar EM.
Varför tänkte vi samma? Alltså,
om Sverige, alltså, nu ska man spela playoff i februari. Ja, vinner man det, då är man kvar i den högsta divisionen. Man kommer få tufft motstånd i EM-kvalet, men alla de fyra lagen som är i en grupp i högsta divisionen är garanterade att minst få playoff till ett EM. Och sen då, kommer man tre eller fyra i den där gruppen, ja, då får man möta ett lag från en C-division. Och det ska ju inte gå att misslyckas med det. Och om man är i B-divisionen, då kan det bli tuffare, för då kan man få möta lag som är på ens egen nivå i ett playoff. Det kan bli en rysare om man hamnar där. Det kan också bli ganska enkelt motstånd även där. Men att Sverige missar ett OS, ja, det är svintråkigt. Men ett OS, det är bara 12 lag. Det är svårt att ta sig till. Det finns bara 3 Europaplatser. En var redan tagen av Frankrike. Det har alltid varit svårare att ta sig till ett OS än att ha en medalj i ett OS, skulle jag vilja säga. Så att man missar det, det är svintråkigt, men det är inte hela världen. Däremot, alltså, det hade varit ett sånt mörker om Sverige missar ett EM på damsidan.
Ja, alltså, den var faktiskt, den var bra, Anna. Ja, den smög lite i bakhuvudet, men jag hade det och... Men jag tänkte det var så långsamt. Alltså, jag tänkte verkligen så här, det här kommer inte ske. Men det skulle ju vara en mardröm. Alltså, ja, verkligen en mardröm. Det andra var faktiskt skaderelaterat. Och jag pallar lite på att säga det, för jag pratar om det så mycket. Så jag säger inte det. Vi släpper det där.
Nej, låt oss ha en drömrubrik istället. Att alla bara får vara hela ett år. Det hade varit otroligt.
Ja, mycket bra.
Kommer vi aldrig få se. Men låt oss hoppas, önska, drömma. Du, om vi ska bara avrunda då med veckans match. Det är dags för de sista matcherna föråret. Vi ska äntligen då stänga fotbollsåret 2023 som i princip aldrig har tagit slut. Men vi ska ju göra det med ganska häftiga matcher. Om vi tittar ur svenskt perspektiv. Vi har alltså Rosengård som ska ner till Barcelona igen och möta ett av världens bästa lag. Och vi har Häcken som tar emot Chelsea. Ett Chelsea som inte har varit i Göteborg sen de blev förnedrade av Barcelona för 4 år sedan. 4 år sedan. Så länge sedan är det inte. 2021. Våren 2021. Mm. Var den finalen. Där det alltså stod 4-0 efter 36 minuter. Och ja, det har varit ett öppet sår i Chelsea sedan dess. Nu är de tillbaka i Göteborg. Visserligen på en annan arena. Men ska möta då skrällelaget. Jag vet att det finns spelare i Häcken som inte uppskattar just det där ordet. Men tro fan att de är ett skrällag när de leder.
Varför äger de inte det bara?
Med Chelsea och Real Madrid. Jag vet inte.
Det är klart att de är skrällag. Ja. Alltså, fast så här, vi älskar ju skrällar så att de ska bara suga åt sig det.
Jag tycker men, också att de är skönt ödmjukt kaxiga i det här faktiskt. Jag gillar deras inställning i det, att de har inte svävat iväg att hallå, kolla. Vi har slagit Paris, vi har slagit Real. Utan de är fortfarande väldigt grundade i på vilket sätt de har gjort det, vad det är som har gjort att de har lyckats. Vilket gör att jag tror att de kommer ta sig vidare från den här gruppen. De kommer att hålla i det.
Ja, ja, 100. Alltså, ja, verkligen. De kommer ta sig vidare.
Och det är sjukt.
Det är sjukt.
Tänk om vi hade sagt det efter. Jag måste nästan lyssna tillbaka sen och se vad vi sa efter lottningen. Hur stora chanser vi gav dem att
nej, men alltså,
gå vidare.
Vi gav dem typ noll. Alltså, det är det som är det hemska. Det var verkligen det jag kom ihåg. Att jag bara total dissa, stackars Häcken. Och bara nej, inte en chans. Men det kommer också tillbaka till att Häcken har en förmåga att spela alltså, en sån mogen fotboll i Europa. Mm. Och sen i damallsvenskan så känner man bara så här, det är lite 50-50 liksom, man vet inte riktigt var det landar. Men nej, i Europa är det som att de bara tar på sig en helt annan kostym och bara, nu är det här vi gör och vi briljerar. Så att, men alltså kommer det också att vi har pratat så pass länge och det här skulle vara veckans match och vi hade kunnat prata hur mycket som helst om den här matchen. Ja. Men vi får väl liksom hålla det lite snärtigt här nu, Anna.
Ja, för det kommer ju också vara som så att en del kommer att ha lyssnat på det här. Och då är själva matchen redan spelad. Men ja, vad var dina intryck från det första mötet mellan de här två lagen? Om vi tar Häcken-Chelsea då.
Ja, men först och främst så var det ju... Vi fokade precis Chelsea-Häcken. Och det är ju faktiskt att Chelsea återigen ser tama ut. Inte kliniska, har massa lägen. Men att Häcken trots allt spelar en fotboll som funkar i Europa. De är disciplinerade i defensiven och kontringar eller omställningar generellt bara känns så planerade. Larissi tillbaka, alltså det är typ my pride and joy, höll jag på att säga. Det var extremt. Nej, men jag tycker genuint att hon tillför så jäkla mycket till Häckens spel. Vilket gör att de kan spela det spelet de behöver göra för att vara riktigt, riktigt bra i Europa också. Det är en stor grej för mig. Och sen, alltså generellt så tycker man ju liksom att det ska vara så stor, stor skillnad mellan de här två lagen. Och det är det nog, egentligen. Inte nog, det är det egentligen. Men Häcken lyckas ändå få ner den här matchen till att de dikterar så pass mycket att de stör Chelsea i sitt spel. Och nu på hemmaplan, då blir det ju intressant med underlaget, tänker jag spontant. Och vad det kommer innebära för Chelsea. Men kort och gott så... Jag tycker inte det är så här jättestora krav på Häcken att de ska varken ta poäng eller liksom varken vinna eller ta poäng i den här matchen. Men I wouldn't put it past them. Alltså jag genuint kan ändå se att de skulle kunna göra det.
Ja. Och man ska ju komma ihåg att det här är ett Chelsea som vi har varit inne på som har haft det tufft i ligan. Man har också haft sjukdom som har gått i laget. Melanie Leupolds inte tillbaka. Har fått något bakslag. Däremot Maren Mjelde tillbaka i truppen. Katja Buchanan tillbaka i truppen.
Reiten nu.
Ja, och så har vi Ann-Katrin Berger som missade senast. Också tillbaka i truppen, så vi får se vem som får stå i den här matchen. Där man ju gärna ser den svenska landslagsduellen igen. Även om kanske Morsovic inte hade jättemycket att göra i den första kampen de två landslagsmålvakterna emellan. Där man väl får säga att Jennifer Falk har gjort några otroliga matcher det senaste. Alltså vi har Real-matchen där hon visar prov på sin pondus. Vi har Spanien. Visst, Sverige förlorade stort, men Jennifer Falk, alltså en del av de räddningarna hon gör, lär ju de spanska spelarna ha drömt madrömmar om i efterhand. Och insatsen mot Chelsea senast. Alltså hon har ju verkligen under de här matcherna fått visa prov på vilken typ av målvakt hon är. Och som hon själv sa igår på presskonferensen att ja, nej, men det är ju kanske lite andra matchbilder än vad vi är vana vid i damallsvenskan. Man bara, ja, du har haft mer att göra på de här veckorna än på hela året tidigare i princip. Och verkligen visat hur bra hon kan vara i Häcken, värdesätter man ju. Henne som är en av världens tre bästa målvakter. Det är ju stora ord att säga om. Men hon har sannoliken bevisat hur bra hon är under de här matcherna. Men annars så tycker jag ju det var lite intressant att titta på träningen igår för Häcken och så här att McLind under spelövning ställer upp elvan. Och man bara, varför är inte Anna Sandberg där? Det är ändå en av de spelarna som har varit given i Häckens startelva i princip sedan hon kom förra sommaren. Och Robert Wieland var ju tydlig med att bygga laget, att hon var en av dem som ingick i deras elva. Under Champions League-spelet har hon dessutom fått en ny roll, fått spela som vänster ytter istället. Hon har gjort mål mot Paris FC. Och nu så ser hon ut att starta på bänken, vilket hon själv sa att ja, nej, men så är det ju. Och det handlar då också om att hon har en känning, inte kan ge sig själv 100%, eller göra sig själv 100% rättvisa. Och väl sa det att det har varit en ganska tuff höst för hennes del. Hon har ju haft skadeproblem, fått tacka nej till landslaget efter VM. En av de spelarna som ju också då har fått vara lite in och ut även i Häckens startelva under hösten på grund av skadeproblem. Kanske också ett av orosmomenten då som har gjort att Häcken inte höll hela vägen i damallsvenskan. Men även ytterligare en förändring som det såg ut då på träningen igår är ju att Filippa Kurmark, lagkapten, tillbaka. Tanken var väl att hon skulle spelat även i London, men blev sjuk och kunde inte spela den. Då tänkte jag att då kommer det ju vara Kurmark och Bergman Lundin som spelar på det där inne i mittfältet. Men Marika Bergman Lundin var också i det andra laget. Det var Fosta-Alsa Sörensen som spelade på inne i mittfältet tillsammans med Kurmark på träningen igår. Så att, ja, lite intressant att se. Och också så här att de bara körde helt öppet. Skitsamma. Sen sitter McLean på presskonferensen och säger att när det frågas om detaljer och så här att ja, nej, men nu pratar de ju inte svenska i England, men jag är ju knäpp om jag säger här vad det är för detaljer vi har identifierat som gör att vi tror att vi kan såra dem på hemmaplan, för det vill ju Häcken i den här matchen. Och sen har jag också lite fel, det är klart att de pratar svenska i England med tanke på att man har Johanna Rytting Kaneryd också, Tina Posovic hade absolut kunnat berätta exakt vad McLind sa om han hade sagt detaljerna, men nej, de höll dem ju för sig själva. Men nej, de känns ändå som att de kliver in i den här matchen med hopp om att kunna göra någonting, att faktiskt kunna såra Chelsea. Och det tycker jag är häftigt också då, att det kommer ske inför den kulissen som det kommer att göras. Om vi tittar på den andra matchen då.
Får jag bara säga en sak till?
Ja, med, förlåt.
Det snabba var att det jag imponerades mest av senast var att Häcken har ett jäkla mod i sin uppspelsfas fortfarande. Alltså det kvittar vem de möter, de ska ändå spela nerifrån. Och att det är spelare som tar det före att slå en längre avlastande passning. Det uppskattar jag, för att är det någonting Chelsea kan så är det att pressa. Så får de träff på den pressen så har de ju ganska nära till mål. Och det är väl det jag är mest orolig för på konstgräset. Att, alltså, det går snabbt och det kommer gå undan och då är det ett skott liksom. Men jag uppskattar ändå den utvecklingen Häcken visar. Och jag hoppas ändå vi ser samma mod. Precis som Rybrink sa i podden senast, att vi spelar vårt spel oavsett, med vissa tweakar och vissa taktiska förändringar, men fortfarande vår identitet. Och det är stor guldstjärna på det.
Ja.
Andra matchen, in i den.
Ja, Rosengård ska alltså ner till Barcelona. Retur även där. Man mötte ju Barcelona på hemmaplan. En match där jag ändå blev positivt överraskad av Rosengård. Att man skapade chanser, man hittade luckor, utrymmen, det fanns möjligheter. Det var ju också så ett Barcelona som inte hade sitt ordinarie mittlås med tanke på, det var inte Paredes, Mapillon skadad, nyligen opererad. Så att visst, det fanns ju saker att utnyttja där. Och man kände att, ja men, Rosengård gör det ändå helt okej. Och sen så tittar man och bara, det står ändå 6-0 efter. Det är så konstigt att känslan var att det här är helt okej. Och att spelarna känner att, ja men Olivia Skog stod efter och sa, nej men jag är stolt över det laget gör. Och med tanke på var Rosengård befinner sig, det året de har bakom sig, så förstår jag att hon känner sig stolt över en sån insats. Det är ingenting som Rosengård hade sagt för 1 eller 2 år sedan. För då så hade man inte den självbilden. Nu vill man komma undan med heden i behåll. Och det gör man väl kanske egentligen inte riktigt när det rinner iväg till 6-0 på det sättet som det gör. Att man släpper in mål i slutet av både första halvlek och i slutet av andra halvlek. Alltså det finns sådana enkla grejer som de borde kunna undvika. Det första målet är ju dessutom ett olyckligt självmål av Jessica Wijk som styr in den. För jag menar, Angel Mukasa gjorde både 1 och 2 snygga räddningar i den matchen. Så nej, det är liksom så konstigt. Jag vet inte alls vad man ska vänta sig av matchen i Barcelona heller. Det känns ju som att Barcelona behövde aldrig ens växla upp i matchen i Malmö. Det kändes som att de var ungefär lika kyliga som liksom temperaturen var. För det var riktigt kallt på Malmö IP på kvällen.
Var du rätt klädd?
Nej, det var jag absolut inte. Det är också så sjukt när man så här, ja, jag har packat för att åka iväg på dels Champions League-matchen men sen direkt på världskuppen i längdskidor. Vilket gör att jag har med mig en massa bra kläder. Täckbyxor, alltså isfiskestövlar som man har på sig när man jobbar i en mixad zon och står på snö i hela dagarna. Massa kläder, massa lager. Jättebra att jag låg på hotellet. Och jag satt och frös som en... Jag vet inte vad. Men ja, det kändes lite som att liksom Barcelona inte heller riktigt kom igång, hettade till i sitt spel. De kan så mycket mer. Vi får väl se vad de bjuder på i den här matchen.
Verkligen. Det var Barcelona på halvfart i mina ögon. Och den enda behållningen var, som du sa Anna, att det var ett Rosengård som trots allt försökte behålla bollen, och när de gick framåt så var det ändå ett engagemang från fler än en spelare. Så det tycker jag är positivt. Kjetzeberg gjorde någon kortare intervju på deras egna kanaler där han verkligen eftersökte ett mer cyniskt lag. Alltså i försvarsspelet vara mer kompakta än vad de lyckades med på hemmaplan, men dessutom kanske ett större mognad i vissa beslut i defensiv sista tredjedel då, där de ska försöka att liksom inte, ja, det är väl lite hur man släpper in mål, framförallt hur man behandlar de situationerna, och där tycker jag det finns ljusår mellan Häcken och Rosengård just nu, där jag tycker att Häcken visar en mognad i de aktionerna där Rosengård inte gör det. Men du summerade väldigt bra där att året de har haft säger allt, och det är inte ett lag som egentligen kanske är Champions League-nivå just nu ändå. Alltså man kan inte lägga sig ner och dö, man måste ju fortfarande göra jobbet, och utifrån det avseendet förstår jag Olivia Skog. Men det är ju liksom, det säger ju sig själv om det står 6-0 och man ändå är nöjd. Då är det stor skillnad. Och det vet vi om sen tidigare, så det är ingen kritik mot Rosengård egentligen, utan snarare ett konstaterande att där är vi. Så att inga större förhoppningar, förändringar tror jag resultatet. Utan snarare vi får vänta och se vad Rosengård liksom bjuder på. Har väl kanske egentligen större förhoppningar på Häcken, vad de kan göra mot Chelsea då.
Väldigt mycket så, och det är väl snarare också så att man känner att undra vad Barcelona kommer bjuda på för match, vilka växlar de kommer lägga in i den här typen av match. Kommer de spela ut eller inte? Vi får väl se. Det är de sista matcherna vi ska se det här året, och med det så ska vi avrunda den här podden också, poddåret med Fan Plus för 2023, och vi måste ju göra det med 5+. Och jag ger det till den dramatik vi ändå har fått se det här året i Champions League-finalen, i damallsvenskan, i VM. Det har varit jämnt, det har varit rysare, det har varit bra matcher. hoppas att vi får se något liknande 2024. Med det så säger vi väl bara god jul och gott nytt år till alla lyssnare, och vi hörs 2024.